Föreställ dig en stav med en metallspiral i den ena ändan. Den rör sig i cirklar längs din kropp. Det här är ett tecken på att allting är alldeles bra. Men så plötsligt börjar staven röra sig lodrätt istället. Det här är ett tecken på en störning i din kropp. Bioresonansapparaten sägs mäta balansen i din kropp med hjälp av radiovågor eller elektriska signaler. Vad tror du? Skulle den här apparaten kunna säga någonting om hur du mår? I slaget efter 12 idag så ska vi tala om vård som inte baserar sig på vetenskap. Så kallade alternativa vårdformer. Andra väljer att kalla det för humbug. Jag heter Maria Nylund och för att diskutera de här vårdformerna så har vi med oss Yvonne Holm. Välkommen.
Tack.
Du är universitetslektor i farmaci vid Helsingfors universitet och du är också medlem i en nationell kommitté för så kallade traditionella vårdformer. Stämmer det här nu?
Ja, visst.
Per telefon så har vi med oss Björn Brage. Välkommen.
Tack.
Du är läkare i Sverige. Du är specialiserad i anestesi, smärtlindring och intensivvård och har också grundat Sveriges största rehabiliteringsklinik för smärtpatienter och fungerar också som forskare vid Karolinska institutet. Blev allt det här rätt nu?
Det är helt rätt.
Bra. Och i studion i Åbo så har vi Carl Gustav Kalle Stenvall. Välkommen.
Tack.
Du är doktorand i cellbiologi vid Åbo Akademi och du är också aktiv på nätet där du har som, kan man säga, specialintresse att bemöta och debattera med personer som använder sig av alternativa vårdformer.
Jag tror att man kan säga det helt bra, ja.
Just det. Nå, i början av den här veckan så publicerade Svenska Yles program Spotlight tillsammans med det finskspråkiga programmet MOT sin granskning där man tittar närmare på personer som erbjuder vård med så kallade bioresonansapparater. Sån här bioresonansvården baserar sig alltså inte på vetenskap. Det finns alltså ingen forskning som skulle stödja att bioresonans fungerar. I den granskning som gjordes nu så kom det fram att en del bioresonansterapeuter trots det här diagnostiserar sina klienter med ganska speciella diagnoser. Till exempel maskar i livmodern, olika parasiter och lungklamydia bland annat. Andra bioresonansterapeuter, det måste man betona, de sa själva däremot att de inte ger diagnoser och de botar inte heller sjukdomar med sin apparat. Så det finns då alltså stora skillnader mellan de som utför den här typens vård. Men den här granskningen den resulterar sen i en mycket livlig diskussion på nätet. Många var ganska arga och andra tyckte att det var bra att den här typens vård granskas. Så du, Kalle Stenvall, du har engagerat dig i den här diskussionen rätt så mycket och skrivit en hel del inlägg på nätet. Berätta, varför gör du det här?
Jag anser gällande all alternativvård, inte bara då det här bioresonans, men all, att det är viktigt att man sätter fram faktan. Speciellt när vi sen ser att människor börjar fundera, kanske hellre gå till alternativmedicin än riktig vård, och det kan då leda till skada, och vi har fall där patienter helt enkelt till och med har avlidit på grund av fel vård. Så att det är viktigt att man baserar sina åsikter på faktan och inte på humbug.
Och varför är det här så viktigt för dig just?
Som forskare och vetenskapsman så tycker jag helt enkelt att det är viktigt. Och som lärare också, som kemibiologilärare som jag också studerar till, så är det helt klart att tänka kritiskt och fundera på alla de här metoderna. Att finns det någon vetenskap i dem eller inte?
Men Björn Brage, vad tänker du som läkare om det här? Hur ofta stöter du på patienter som har försökt få hjälp av den här alternativa vården?
Jag tror att det är lika vanligt som att man söker den vanliga vården faktiskt. Det finns en del undersökningar som talar för det. Särskilt när det gäller sådana här diffusa diagnoser som fibromyalgi, smärta, trötthet och så vidare, så är det nog mycket vanligt.
Skulle du säga att det är ett växande fenomen eller har det alltid varit så här att vissa söker sig till alternativa vårdformer?
Ja, att det är växande kan man ju se utav den flora av annonser och verksamheter som finns. Och egentligen söker sig folk till den typen av vård av två skäl. Det ena, jag blir trodd och respekterad. Man får aldrig höra att det där får du leva med, eller man får aldrig höra att det kan inte vara så. Det andra skälet är att man blir bättre. Det är viktigt att förstå det, att även om metoden i sig, bioresonans eller vad det kan vara, akupunktur, whatever, inte är effektiv ur vetenskaplig synpunkt, så blir de ändå patienterna bättre, därför att merparten av all behandlingseffekt är ju faktiskt att man tror på det man är ute efter och att man får en positiv förväntan. Det gäller även läkemedel, så vi kan inte prata om det. Så det gäller all vård.
Just det, vi ska återkomma till det här. Jag ska fråga dig, Yvonne Holm, ja, vill du kommentera?
Jo, jag ville gärna kommentera lite det här, att det där... Jag skulle helst inte kanske tala om alternativ vård, utan mer om kompletterande. Alltså det är någonting som kommer till skolmedicinen, den här normala medicinen. Och ofta är det ju inte så att man först och främst går till en annan terapeut, utan man har då sökt läkare och man har inte fått hjälp, fast man har kanske besökt flera olika läkare. Och sen när man är helt desperat och inte vet vad man ska göra, så då börjar man titta sig omkring att, men var skulle jag kunna få hjälp när jag inte liksom blir hjälpt av den här vår skolmedicin.
Ja, det här ser man ju många skriva på nätet, att just det så här. Kalle Stenvall, du har då följt med de här diskussionerna om de här alternativa, eller som du säger, Yvonne, kompletterande vårdformerna på nätet en längre tid. Hur vanligt tycker du, eller hur verkar det vara att folk anlitar den här typens vård som saknar vetenskaplig grund?
För det första skulle jag bara säga att kompletterande vård är vad jag anser bara ett sätt att legitimisera alternativa medicinen. Det man ska kalla vad det är humbug. Sen om vi då tittar på vanliga alternativ medicinvården, så kanske i Finland är homeopatien en ganska vanlig, som i princip då är sockerpiller man äter. Men förstås placebo är en helt vetenskaplig fundering att det fungerar, placebo, men inte utöver placebo. Sen om vi tar de här mera, ska vi säga, konstiga alternativvård, så har vi till exempel i USA en som kallas Jilly Juice, har över 60 000 användare för tillfället, vilket är helt enkelt vatten, salt och vitkål eller grönkål som man ska då äta. Och den här personen som har kommit på det säger att man ska kunna bli upp till 400 år och armar och ben ska kunna växa tillbaka om man har varit med i en olycka. Sen har vi kanske då de här andra som Spotlight forskade i för ungefär 2 år sedan, som silvervatten och det här svartsalva eller black salve, som kan helt enkelt, det finns bilder på nätet av människor som då som sagt har blivit blåa eller då tappar näsan på grund av att man har använt den här svarta salvan på en, vad de tror då är hudcancer.
Får jag fråga, du som har följt med de här nu ganska mycket, vad säger de som du diskuterar med på nätet, de som försvarar den här typens alternativa vårdformer?
No, en av de första, största vanliga är ju det här då, att det här med alternativmedicin är inte av big pharma, så att det är då för patienterna, av någon orsak man försöker inte göra vinst med alternativmedicin, vilket just oss inte stämmer, det är en mångmiljon business, måste vi helt enkelt erkänna. Och sen när man sätter fram fakta, så är det ofta då att man kommenterar inte det argument jag gör, utan man kommenterar att jag är en dålig forskare eller att jag är köpt av någon som presenterar det här data, istället för att då verkligen titta till argumenterna och det vetenskapliga som finns.
Mm. Men du, Björn Brage, du var inne på det här att människor försvarar de här metoderna trots att det inte finns någon vetenskaplig grund för dem, därför för att de faktiskt då tycker att de blir bättre på dem. Kan du utveckla det där lite?
Ja, de blir bättre och de hör framförallt andra som blir bättre. Och skälet till det har ju inte att göra med metoden i sig. Utan det har att göra med att man mobiliserar kroppens egna mekanismer för smärtlindring och för förbättring. Och det gör man genom att man tror på en behandling. Och jag tycker vården ska titta på sig själv lite grann här. För vad är det som gör att människor överger den för att söka såna här ganska dyra, komplicerade alternativa behandlingar? Jo, det är naturligtvis att de inte har blivit bemötta på ett sätt som de känner sig tillfredsställda med i vården. Mm. Jag fick Socialstyrelsen i Sveriges uppdrag att titta på akupunkturkliniker och jag var runt på några stycken. De var så fantastiskt fina. Det var vackra färger, det var mattor, det var vänligt bemötande. Så man kände sig nästan frisk bara man gick in genom dörren. Och så kommer man sen till sin egen verksamhet och så tänker jag, men så här har inte jag alls gjort det. Nu måste jag bygga om. Jag måste göra det annorlunda. För det är klart, min roll som legitimerad läkare är att vara bättre än placebo. Det är själva grunden till legitimationen. Och jag vore men galen om jag inte utnyttjade alla de här förtecknen. Till exempel att aldrig tala illa om sina patienter. Att aldrig ifrågasätta dem. Att tro på dem. Att respektera dem. Och ha en vänlig och fin atmosfär. Då skulle den här vården bara försvinna.
Yvonne Holm, jag förstod på dig när vi talades vid per telefon före den här diskussionen att du själv har fått hjälp av en lite ovanligare vårdform. Kan du berätta vad det var gick ut på?
Ja, du syftar säkert på det här jag nämnde då som på finska heter Kalevalainen jäsenkorjaus. Det vill säga jag måste kolla på nätet vad man kallar det på svenska och det där. Muskel- och ledkorrigering. Som är en traditionell finsk vårdmetod som det faktiskt finns forskning på. Att den är ungefär lika bra som fysioterapi. Och det är ju fråga om en slags det där massage egentligen. Man börjar med fötterna, man tittar på att benen är lika långa. För ofta det som ger dig en smärta någonstans, till exempel i benen eller i ryggen, så är det att höften är sned. Och det är ju musklerna som drar den sned och håller den sned. Så det blir en felställning som ger dig smärtor på andra ställen i kroppen. Så när man går igenom hela kroppen och liksom lägger genom att massera så får man alla då leder och ledband och senor och allt på rätta platser. Så då blir man ofta av med den här smärtan också. Och det kan krävas en gång, det kan krävas flera behandlingsgångar. Och de är väldigt duktiga faktiskt, de här terapeuterna. Och de är registrerade, det är inte alls fråga om något humbug eller någonting sånt här under bordet, utan det är en helt liksom accepterad vårdform.
Men orsaken till att du besökte den här...
Ja, så det var ju det att jag gick hos läkare först efter att ha lidit av den här min smärta i överarmen i ett halvt år. Och det togs röntgen och det togs ultraljud och allt möjligt på det där. Men ingenting hittades. Men att då... fick jag då smärtstillande medel, vilket jag tog ett par tabletter av och konstaterade att nej, det här blir ingenting. Och det där, då försökte jag själv börja titta mig omkring sen då och hitta då den här metoden, vilket jag har rekommenderat åt många bekanta också efter det här.
No, den här kalevalesiska, hur ska man säga det här på svenska?
Muskel- och ledkorrigering.
Precis.
Hittar jag ett sånt namn.
Det är också en av de här vårdformerna som ni diskuterar i den kommitté som jag nämnde att du sitter med i. Alltså en kommitté för så kallad traditionsvård. Där sitter en massa experter med i den här gruppen och jag har förstått att ni har nära kontakt till riksdagen också bland annat.
Jo, alltså det är en arbetsgrupp som det där jobbar i riksdagen, inom riksdagen. Där sitter politiker med, där finns läkare, där finns andra som är intresserade av vård.
Vad är målsättningen med den här gruppen?
Målsättningen är att det där, åtminstone nu så har vi jobbat mycket just med den här muskel- och ledkorrigeringen. Att få den godkänd som en det där vårdform vid sidan om fysioterapi.
Just det.
Därför att det finns helt enkelt belägg för det här, att den fungerar.
Just det.
Och den är inte farlig, den är säker och effektiv.
Och jag skulle vilja säga där bara att om vi har en alternativ vård eller medicin som då faktiskt har fakta och vi ser att den fungerar, så kallar vi det för medicin eller riktig vård och inte alternativ.
Mm. Men det här har väl varit en sån vårdform som inte hittills har till exempel rekommenderats av etablerade läkare då?
Nej, inte tills vidare, utan... Ja, det är helt enkelt en kompletterande form i liksom jämsides med fysioterapi.
Björn Brage, ville du säga?
Ja, det här finns ju i mängder av upplagor. Ortopedisk manuell terapi, McKenzie, myofasciell smärtbehandling. Det är sådana metoder som inte, Kalle, går att utvärdera med den gyllene medicinska utvärderingstekniken med placebo dubbelblind. Därför att det är behandlingar som man får en akupunkturnål i sig eller man får massage eller inte. Det går liksom inte att göra en falsk behandling och jämföra med. Och det blir mycket svårare att utvärdera. Och då hamnar man i den situationen. Ja, då får man tro på patientens berättelser och så får man utvärdera att de i alla fall inte är skadliga och så får man integrera den i den vanliga vården om man vill det. Men man kan inte förbjuda sådana saker? Eller har tanken att det är ovetenskapligt som grund?
Mm. Har du, Kalle Stenvall, någon uppfattning om vilka sorters krämpor det är som människor främst försöker bota med olika alternativa vårdformer? Ser du någonting som brukar dyka upp oftare?
Ska vi säga cancer är ofta en som jag tycker att många tar sig till. För att vi vet att kemoterapi är liksom inte något lätt. Det är gift som man sätter i kroppen för att döda cancercellerna. Så man ofta går då hellre till det som då alternativmedicinen ofta säger att de är naturliga, inte för att naturligt bara är bra, bara för att det är naturligt. Och då tar man ofta just den här svarta salvan om man tror att man har hudcancer för att man då i princip bränner bort huden. Silvervatten, i kommentarerna kom det upp att man botar cancer med det fast det finns någon vetenskap baserat på det. De här cannabis har varit mycket på tapeten. I dagens läge vet vi inte. Vi vet att det dödar celler, cancerceller i en petriskål. Det här cannabidol, oljan som fås av cannabis. Men att säga att cannabis i sig skulle bota cancer kan vi inte göra idag. Det finns inte vetenskap för det. Mm.
Yvonne Holm.
Ja, jag ville kommentera här. För jag har nog den uppfattningen att folk tar sina cancervårdar, de tar sina läkemedel. Men för att höja sin livskvalitet som då nedsätts av de här jobbiga medicineringarna så går man till exempel på aromaterapimassage. Vilket det där har undersökts och det lindrar faktiskt smärta och ångest. Så att det är närmast nog för att liksom klara de här jobbiga behandlingarna så tar man till något annat, inte som ett alternativ utan kompletterande helt enkelt.
Vad skulle du säga, Björn Brage, vilka typs symptom är det som läkare ofta blir sen då att stå handfallna inför? Vilka typs krämpor är det som det är svårt att behandla?
Faktum är att det är flertalet. Det är inte, finns ingen smärttillstånd är mycket, mycket vanligt med den här typen av behandlingar. De är ofta väldigt långvariga, svåra att behandla med vanliga metoder. Trötthet är en annan sån typisk sjukdom som många går till. Vi har här i Sverige i alla fall ett förbud mot att icke-legitimerad personal behandlar barn och cancer. Och det tycker jag är bra. För att det finns sjukdomar som inte alternativmedicinen överhuvudtaget ska säga sig behandla. Däremot så kan man ju fråga sig då, varför skulle inte sjukvården kunna göra på samma sätt? Ha såna här behandlingar i form av massage eller vad det nu man har för att hjälpa patienter i över en svår tid. Varför ska man gå och betala det? Ja, svaret är ju det att man får ett bättre bemötande.
Mm. Ja, en stor skillnad mellan Sverige och Finland är, som du var inne på här, är att Finland än så länge inte har någon lagstiftning som skulle reglera den alternativa vården. Kan du, Björn Brage, kort berätta vad lagen i Sverige säger?
Ja, vi har haft en kvacksalverilag, men nu har vi en patientsäkerhetslag där man räknar upp 21 legitimerade professioner, allt från läkare till apotekare och så vidare, som har rätt att behandla i vården. Sen har varje medborgare rätt att ge hälsoråd eller behandla en person hemma eller så. Men bedriver man yrkesmässig vård, det vill säga man har en mottagning, en alternativ medicin, då får man inte behandla vissa tillstånd. Och dit hör diabetes till exempel eller cancer och barn under 8 år. De får överhuvudtaget inte få sin behandling i sån vård. Och det är av patientsäkerhetsskäl. Sen är man som alternativmedicinare naturligtvis skyldig att inte göra saker som skadar. Då kan man ju, det är alldeles självklart att man kan inte låta en alternativmedicinare ge på gifter.
Mm.
Silver i kolloidform eller vad det kan vara. Det är alldeles självklart.
Ja. De exempel som kommer fram i Spotlights granskning nu så visar att det då verkligen finns just till exempel bioresonansterapeuter som diagnostiserar sina patienter och ger råd för att bota då. Och vi hade ett exempel på en baby som var allergisk och där mamman fick råd att avsluta medicineringen och det hade ju då fanns ju en klar risk att det här skulle kunna sluta riktigt illa. Det där, känner du till, Yvonne Holm, hur lagstiftningen avancerar här i Finland? För det bereds ju faktiskt en sån här lag också här.
Ja, jag har hört om att det kommer ju liksom inslag från många olika håll att det där en lag behövs. Och det här lät ju väldigt bra som Björn sa, att man går in för en patientsäkerhetslag. För att när vi granskar de här kompletterande vårdformerna så tycker jag att det är tryggheten att använda dem som vi först och främst ska granska. Sen i andra hand kommer då effektiviteten, som då kan vara svår att påvisa på enligt det här gyllene, som också Björn syftar till, att enligt de här gyllene reglerna som då ställs upp för forskning. Så, men att det där, den är mycket, ska vi säga, ännu, det har inte, tror jag, gjorts något, tagits något beslut om att man ska börja bereda den ännu.
Väldigt tidigt skede.
Väldigt tidigt skede, jo.
Kalle Stenvall.
Jag håller med om det, att det finns kanske en sak inom alternativvården vi kan ta lärdom av, och det är just hur man behandlar patienter. Sitter ner, diskuterar, och just som Brage säger, det visar sig att det ofta har en positiv effekt på hela läkandeprocessen. Jag tycker inte att det betyder att vi ska igen ta och legitimisera det. Till exempel homeopati, om vi tänker smärtlindring, okej, vi kan sätta det åt sidan, det är svårt, smärta är väldigt individuellt. Men homeopati säger att det ska boka alla möjliga andra sjukdomar. Och det finns flera tusentals studier som visar att det är inte något annat än placebo.
Det, helt enkelt. Ändå används ju homeopati ute i Europa och också av läkare.
Jag skulle ta det lite med en nypa salt där för det första. I Frankrike har vi nu infört en lag som ska se till att homeopati inte betalas av då sjukvårdssystemet. NHS i Storbritannien har också gått in för att rekommendera att läkare inte skriver ut det. Tyskland har gått het debatt att borde man också där se till att om man tar homeopati så betalar man det själv. Så att det här lagen, det här diskuteras ganska mycket. Det är inte klart.
Vad säger Yvonne Holm?
Ja, alltså nu talar du om de här ersättningarna då, att man får ersättning liksom från sjukvårdslagen, men att till exempel just i Frankrike som du nämnde, så där måste man ju vara legitimerad läkare för att få utöva homeopati. Så att det kräver läkarlegitimation. Att det går inte att med någon annan utbildning göra det.
Man förlorar nog all kredibilitet i min åsikt om man gör det.
Och det där, de homeopatiska medlen, de går ju faktiskt under läkemedelslagen också i Finland, eftersom vi hör till EU.
Ett intressant exempel på ett syndrom som i Finland ännu inte har en godkänd sjukdomsdiagnos och som man då alltså inte vet vad det beror på, det är kronisk trötthetssyndrom eller myalgisk encefalomyelit, hoppas jag det heter. Det finns inte heller någon nationell rekommendation på hur vården ska se ut. En sån här ska eventuellt komma efter årsskiftet faktiskt, och det ska medföra att patienterna lättare ska få hjälp. Men den som idag lider av kronisk trötthet i Finland så får oftast inte någon hjälp av den etablerade läkarkåren, och man har inte heller rätt till någon som helst stöd från Folkpensionsanstalten. Men i Sverige så behandlas den här sjukdomen av bland annat dig, Björn Brage. Hur då?
Ja, framförallt så handlar det om att göra en korrekt utredning och diagnos. Det är ju essensen i all läkarvård att man ser till att man vet vad man behandlar. Sen om man inte vet orsaken riktigt, det vet man faktiskt inte när det gäller det här, även om det finns många fysiska fynd, så vet man inte orsaken. Så undandrar det ju inte läkarkårens plikt att hjälpa sina patienter på bästa sätt. Diagnos har de, och det finns mängder av medicinska diagnoser där vi inte har någon klar uppfattning om orsaken. Och diagnosen är ingenting som kan ifrågasättas, för den finns internationella kriterier för. Och självklart är det sjukvårdens ansvar att ta hand om folk som är så trötta så att de ligger hemma i sängen och inte tar sig an det. Det kan inte vara en diskussion om de har en diagnos eller om man vet vad det är. Som doktor har man faktiskt skyldighet att ta hand om alla.
Men de metoder du då använder, gör det dig nu på något sätt till en kvacksalvare då? Att du behandlar en sjukdom som...
Det tror jag verkligen inte. Därför att vi har en egen forskningsledare. Vi samarbetar med Karolinska institutet. Vi försöker göra alla behandlingar, validera dem. Och det finns mängder av insatser som de här patienterna kan ha. Till exempel pacing, i olika typer av vitamintillförsel, kosttillskott och så vidare. Som är fullt rimliga att göra.
Jag kommer att tänka på, när vi pratar om kronisk trötthetssyndrom, också det att väldigt många människor lider av besvär av mögel. Men i Finland så är det då på samma sätt att man, eftersom man inte känner då till orsakerna bakom de här problemen, så finns det inte heller då någon vård att få. Det är väldigt många som lider av det här. Vad tycker du, Björn Brage, att hur ska man tackla sådana saker som man inte känner till orsakerna bakom?
Det skulle ju bara sporra läkarvården att ta hand om dem ännu mer intensivt och utreda dem ännu bättre, ge dem ännu bättre omhändertagande, att man inte vet orsaken. Mögel i sig är ju ganska självklart att det kan inte vara helt inaktivt i människokroppen när man har den utsatt för detta. Så det borde ju sporra vården istället för att avvisa dem.
Mm. Finns det någon slutsats man kan dra av till exempel just exempel på som kronisk trötthetssyndrom och hur patienter sköts i olika länder? Vad säger det om hur man kan eller ska förhålla sig till sjukdomstillstånd som man inte känner till?
Ja, det är konstigt att det ska vara sådana skillnader. Att vårdpersonal från Finland känner att de inte får respekt om de håller på med den sjukdomen, medan man i andra länder har egna sjukhusavdelningar för det, och det pågår intensiv forskning. Över 7000 artiklar är publicerade över hela världen, inklusive hos oss. Så det är lite konstigt, men jag hoppas på förbättring.
Mm. Hur många patienter tror ni att det finns där ute som lider av olika typers bekymmer som läkarvetenskapen idag inte kan svara på vad det är frågan om? Ja, du tangerade det här lite, Björn Brage, så att ganska merparten till och med.
Merparten, ja, det kanske är att ta i, men väldigt många. Det är klart att de stora folksjukdomarna har vi bra grepp om orsaker och sånt. Diabetes, reumatism och så vidare. Men det är faktiskt så att de här sjukdomspanoramat med oförklarliga smärtsjukdomar och trötthet, det står i Sverige för lika stor kostnad som alla svenska sjukhus tillsammans. Och det antar det likadant i Finland.
Mm. Ja. Jag talar med en hälsocentralläkare före den här diskussionen som konstaterar att en läkare alltid är förpliktigare att vara korrekt och totalt, alltså absolut saklig, och att det här kan upplevas som både kallt och oförstående och kanske till och med tråkigt av patienten. Det här har jag också sett i kommentarsfält från personer som har anlitat den alternativa vården, att just det här att man inte har fått någon, blivit erbjuden någon hjälp och ganska sån här oförstående attityd kanske om man då söker sig att få hjälp någon annanstans. Vad tänker du om det här, Kalle Stenvall?
Som sagt, det kan bra vara att en stor del av alternativvårdens det här glans kommer från det att man just har tid och verkligen sitter ner och diskuterar något vi inte har riktigt möjlighet i den traditionella vården tyvärr. Var helt enkelt det så mycket våra läkare reproduceras på Yle här för vad det går och någonting, hur lite tid egentligen läkare har med patienter, att det är så mycket annat som måste göras hela tiden. Mm. Så att vi kanske har då för lite inbara läkare med vårdpersonal överlag, och det skulle kunna då kanske hjälpas.
Och plus att det är bundna av de här gängse vårdrekommendationerna, att där är ju alltid fråga om pengar dessutom sen i slutändan.
Mm.
Vem man kan vårda och med vilka metoder.
Ja, men att vårda någon med något som inte fungerar så hjälper inte någon.
Men är det så här att måste vara på det här sättet då, att fast man har bråttom, att man kan man ändå bemöta en patient på ett sätt så att den känner sig trodd och lyssnad till?
Möjligtvis skulle vi kunna ha, för tillfället de som börjar studera medicin gör de bästa i alla fall i när det kommer till betyg. Men vi har inte någon sån här var vi kollar deras sociala kompetens. Så det kanske skulle kunna hjälpa då. Att få kanske in någon som kanske inte alltid är toppen av klassen, men någon som kanske har en liten större social kompetens.
Mm. Vad tänker Björn Brage om det här? Är tidspresset en tillräcklig godtagbar orsak till att inte
tiden är en skälm. Tiden är en skälm. Det handlar inte om tid. Det handlar om kontakt och det handlar om respekt. Och det kostar ingenting och det ger så otroligt mycket. Jag tar bara ett enkelt exempel. Om jag ger morfin till en patient, jag vet inte om det är morfin eller koksalt. Patienten vet inte om det är morfin eller koksalt. Så även när det är koksalt så blir de till 2/3 så bra som de får av morfin. Det vill säga, merparten av all behandlingseffekt, vare sig det är läkemedel, kirurgi eller massage, är en förväntan och den tro och dina egna meriter och förmågor.
Ni beskriver placeboeffekt.
Ja, precis.
Ja, men kan det också vara så att det finns mekanismer i de här alternativa vårdformerna som riktigt på riktigt fungerar, trots att vi inte nu vet hur de fungerar? Att det inte alltid enbart heller handlar om den här placeboeffekten. Vad tror ni om det? Vad säger Yvonne?
Ja, det kan det säkert finnas, för att vi vet ju absolut inte allt ännu. Att så långt har inte forskningen kommit att vi kan precis liksom förklara hur människans kropp fungerar. Att det finns ännu små outforskade, och man hittar hela tiden nya grejer där. Att det är ju vetenskapens liksom funktion, det här att söka nya sanningar.
Mm. Vi vet vissa dock. Vi vet, just igen, jag går tillbaka till homeopati, det är ett sockerpiller. Det hjälper inte. Silvervatten är rent giftigt.
Det är giftigt.
Ja. Så vi har många som vi vet. Sen finns det kanske då något som inte jag nu är medveten om som kan hjälpa. Men av de här traditionella så vet vi. Det har gjorts forskning och vi vet.
Vad säger Björn?
Det är ju sjukvårdens och vetenskapens sak att avgöra detta. Många av de behandlingar som idag använder är ju sprungna ur naturmedel och annat. Och det kan finnas sådana kunskaper som vi behöver utvärdera. Och kommer det upp någonting som blir så väldigt populärt, och så är det klart att då är det också en vårdens och samhällets skyldighet att göra en så god utvärdering. Det kan finnas sanningar här som vi kan ha nytta av. Mm. Men inte bioresonans. Det kan jag tala om.
Det är i alla fall belagt då att det fungerar inte. Är det så?
Allra minst för diagnostik förstås.
Jag skulle vilja fråga er ännu här, vår tid håller på att ta slut, men det där, vad tycker ni att man skulle kunna ge för råd till människor som då upplever det här, att de har svårt att få hjälp för sina krämpor? De möter en läkare som säger att de hen tyvärr inte nu kan förklara vad det här beror på, att det är nu bara att ta skogspromenader och andas frisk luft och så här, äta en apelsin, det blir kanske bättre. Alltså, jag menar, sådana som då inte får hjälp. Vad kan man ge för råd till sådana människor? Vad tänker ni om det?
Ja, det är en svår fråga. Att nu kan jag ju titta på den bara från patientsynpunkt, från konsumentsynpunkt och det där. Att då kunde man ju kanske gärna få en av läkaren också, att hon eller han kunde då säga att ja, att jag har hört att folk har fått hjälp av det och det, att du kunde ju försöka, men det finns inga garantier. Men att med säkerheten först tycker vi alltid ska gå med de här metoderna. Att det är inte farligt åtminstone att prova på någonting. Det är liksom viktigt.
Just det. Vill Kalle Stenvall säga någonting?
Ja, vissa är som sagt helt ofarliga att testa. Vissa är sen farliga. Vi har just vissa. De här naturläkemedlen som kan ha ämnen, de kommer från växtrike, kan de ha ämnen som påverkar, ska vi säga, om man har en cancermedicin, så kan det påverka och hur den fungerar. Ofta, om vi tänker kanske inte om cancermediciner, bara med mediciner överlag kan påverkas av vad vi äter. Till exempel grapefrukten kan vara påverka mediciner. Så att säga att alla de här är ofarliga är kanske att ta i också, för det finns risker med dem.
Vad kan du, Björn Brage, ge för råd till människor som tycker att de inte får hjälp av den etablerade läkarkåren?
Det finns ett ordspråk som man kan använda. Först bota. Kan man inte det kan man lindra. Kan man inte det kan man trösta. Det vill säga, det är ingen sund människa tror att läkarvetenskapen har svar på allt och kan bota allt. Men doktorn kan inte ha en attityd där han respekterar vad patienten själv vill och tänker.
Ja, vad skulle du önska, Björn Brage, ifall du tänker på just den etablerade läkarkåren? Finns det någonting du önskar att man skulle kunna ta till sig av den alternativa vården?
Jag tror att en bra sak är faktiskt att ta egen kontakt och se hur det fungerar. Och vad är det som händer på de här mottagningarna, och intervjua sina patienter. Och faktiskt kanske lära sig en del utav, inte av metoderna i sig, men utav hur man hantera problemen och hur man svarar på frågor och korrigera det man kan. För det är självklart så att även i alternativvård får man många dåliga råd och mycket okunskap. Och det är ju vår plikt att korrigera det också.
Finns det någonting som du tycker att läkare överlag skulle må bra av att göra annorlunda?
Avvisa. Sluta avvisa. Det tror jag är det viktigaste. Alltså att inte inta en inte mitt bord-attityd. Det är förödande. Om man inte har någonting att erbjuda, då får man tala om det. Men man ska inte säga att det ingen annan har det heller.
Mm. Inte lämna patienten i sticke, kanske?
Nej. Ja.
Tack ska ni ha. Här drar vi streck för dagens slaget efter 12. Och jag säger tack till er som var med. Yvonne Holm från Helsingfors universitet och medlem i en nationell kommitté för så kallade traditionella vårdformer. Per telefon Björn Brage, läkare i Sverige, och Kalle Stenvall från Åbo Akademi. Och jag heter Maria Nylund.